Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Japp, japp, japp! Äntligen är det dags för ett nytt avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Och i Barnet går så fokuserar vi ju på barnet och på föräldraskapet, till skillnad från i Vattnet går, där vi mest snackar om graviditet och förlossning. Här går vi alltså igenom utmaningar som en liten förälder kan ställas inför och såklart alla faser som ett barn kan tänkas gå igenom. Självklart pratar vi mer om det också i mammagruppen på Facebook, där föräldrar kan ställa frågor och prata med varandra om allt möjligt. Så gå dit direkt efter att du lyssnat på det här, tycker jag. I veckans avsnitt möter vi Frida Trönberg, som efter en förlossningsskada fick kämpa ett helt år för att få den hjälp som hon så väl hade rätt till. Och med det blev också lidande av depression och ångest. Numera är hon yogalärare som specialiserat sig på trauma och bäckenbottsproblematik och driver Instagramkontot Helt Underliv. Du kommer också få höra hela Fridas historia i kommande avsnitt av Vattnet går. Men nu ska vi fokusera på föräldraskapet. Och en annan sak som blev lidande på grund av att Frida inte fick den hjälp som hon behövde är anknytningen. Och det ska vi säga att det är många som upplever problematik kring. Så nu är det hög tid att vi fokuserar på det en liten stund.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil.
Du fick ju en grad 3 förlossningsskada. Och det blev ju början till en ganska tuff start för dig och din dotter Julia. Hur gick det med anknytning och allt sånt där?
Ja, anknytningen kom ju alltså väldigt, väldigt sent. Men jag fattade inte det då. Alltså det var inte någonting jag reflekterade över där och då. Att bara, oj, jag tror inte jag knyter an med min dotter. Alltså nej. Hur vet man det? Eller vet, det är inget att reflektera över på det viset liksom. Mm. Men, och det var ju för att jag hade ju så ont. Så allt mitt fokus var ju på att jag hade så ont. Och på att försöka få hjälp någonstans för att jag hade så ont. Mm. Och jag fick ingen hjälp. Så det var första fokuset liksom. Sen när jag började få hjälp, och nu då är vi ju ett halvår in liksom. Då först kunde jag ju känna att någonting... Ja, helt plötsligt bara, oj, det känns mjukt i bröstet när jag tittar på henne. Du vet? Alltså, så här saker som inte fanns innan. Innan, jag menar, jag tog ju hand om mitt barn. Alltså, jag var en bra mamma i det fallet. Jag, liksom, jag bytte blöja, hon var torr. Jag ammade henne. Jag gick barnvagnspromenader med henne. För hon sov bäst i barnvagnen, fast jag hade så fruktansvärt ont. Jag bara gick och gick och gick, liksom. Så jag gjorde allt det där. Men jag hade så mycket ångest på grund av all smärta. Så jag kunde inte riktigt vara närvarande med henne.
Hur har det känts liksom i efterhand? Jag kan själv känna igen mig i anknytningsproblematiken, även fast inte jag fick ingen förlossningsskada, så, men jag var också lite traumatiserad och ja, hittade inte de här känslorna som man ska enligt the textbook för några månader senare. Och jag kan ju känna att jag än idag har lite dåligt samvete för det, för min dotter. Speciellt när lillebror kom, som jag direkt
tänka med det.
Fick en så här pangförälskelse i, liksom. Då kände man verkligen så här, gud, vad är jag för en hemsk människa? Älskar jag min son mer än min dotter? Ja. Liksom. Ja, du vet, alla de här känslorna. Hur har dina tankar gått i det?
Alltså, det kanske nu jag börjar säga att jag har dåligt samvete, att jag bör ha dåligt samvete. Men nej, vet du vad? Jag har inte så dåligt samvete för det faktiskt. Bra. För att jag mådde så himla dåligt. Och vad mer kan man begära? Jag tog hand om min dotter. Jag gjorde inte henne illa på något sätt. Jag fanns där för henne liksom. Och hon påverkades av min stress. Så var det verkligen. För jag kunde inte sova för att jag var så stressad och traumatiserad. Så jag låg vaken under nätterna mer eller mindre, fast hon sov. Och så att jag vet att hon påverkades av min stress, för hon vaknade ju också hela tiden liksom, och så där. Men jag vet inte, jag känner också så här att ja, men vad mer hade jag kunnat gjort liksom? Vad
nej,
mer hade
verkligen.
Kunnat, alltså jag känner inte någon skuld eller någonting där, utan de som bör känna skuld i det hela, det är ju alla läkare som inte hittade min skada och som gav mig knipövningar istället för att jag skulle slappna av. Och det är någonting jag verkligen vill trycka på, att alltså förlossningsskador, det påverkar en hel familj. Det är inte bara att det påverkar alltså, kvinnan, utan det påverkar hela familjen. Det påverkar sambon i högsta grad. Det påverkar barnet. Alltså, se på mig liksom. Jag hade så ont så jag kunde inte bonda med Julia. Det kan också, så jag vill nästan gå så långt som att säga att förlossningsskador kan påverka en hel generation. För det kan vara så liksom att ja, men jag vill inte skaffa några fler barn för att jag har en förlossningsskada, till exempel. Och det kan vara att min dotter vet att mamma fick en förlossningsskada, så jag törs inte skaffa några barn för min mamma är så dålig liksom. Alltså, så att det här är någonting som påverkar ett helt samhälle och generationer. Alltså, så.
Men det får ju verkligen aldrig den statusen, eller man ska säga, inom läkarvården.
Absolut inte. Det är ju en otrolig normalisering av skador också. Att det är normalt att läcka urin, det är normalt att ha ont, det är normalt att det är ont vid sex. Och det är så mycket, det är normalt, läser senast bara liksom i någon Facebookgrupp, att barnmorskan säger att det är normalt liksom, att man bajsar och man måste stoppa in tummen i slidan, tumtricket, för att trycka ut avföringen. Alltså så här, liksom, va?
Fan.
What?
Sådana dumheter liksom.
Ja, så det är ju sån där grej som normalisering liksom, som gör att
verkligen.
Jag tror det.
Men du, hur har du upplevt det? Liksom, tycker du att man kan ta igen så här, förlorad anknytningstid, om man nu kan säga så?
Ja, alltså, både så här ja och nej. Alltså, jag har ju inte fått uppleva Julias liksom, det här, att njuta av spädbarnstiden, alltså det första halvåret. Det har jag ju inte liksom fått ta igen. Men jag tyckte min mamma sa det så bra. För jag kommer ihåg att jag sa det någon gång liksom, för kanske något halvår sedan, bara att jag missar ju hela det här första halvåret. Och mamma bara, ja men allvarligt, hur roligt är det egentligen? Liksom. Det är inte så mycket interaktion ändå med barnet då. Liksom. Så att hon avdramatiserade det genom att säga så. Och jag håller med henne. Jag menar, det är ju nu, alltså nu är hon 2 år, hon pratar på, pladdrar på och vi har så kul tillsammans liksom. Så att jag känner verkligen att visst, okej, jag missar första halvåret, att jag tar igen det nu. Ja, det borde man väl kunna säga, men jag har ju fortfarande missat spädbarnstiden med henne. Mm. Jag har njöt ju aldrig av att amma. Jag tror det skulle göra det, att sitta och mysa och så här liksom. Mm. Och så där. Men jag tänker också så gällande anknytning och sånt, det är ju någonting vi har fått hjälp med också. Otroligt bra.
Jag var på vilket sätt då?
På speciell så här, spädbarnsverksamhet som jag varit på, som finns i Linköping. Som är för, som heter Hagadal. Det finns på lite olika platser i Sverige såna här spädbarnsverksamheter. Och det är ju då för föräldrar som har det lite svårt. Och barnet är under 1 år.
Okej.
Och då, på den spädbarnsverksamheten, dels så gick vi pratade med en socionom. Alltså det var liksom ingen terapi eller någonting. Men vi hade med oss Julia och så min sambo då. Och bara pratade om typ rutiner. Liksom, man lekte lite granna med barnet och så. Men det som var ovärderligt, det var att få gå på träffar med andra föräldrar som också hade det tufft. Och också hade barn som var under 1 år. Mm. Det var verkligen helt fantastiskt att träffa andra. Liksom, för jag hade väldigt svårt att träffa mammor som var så, de var så glada och sprudlande och käcka och allt var så bra. Liksom. Jag vet inte om det kanske var det. Jättekul för dem, men så var det inte det. Och de satte på liksom en mask. Sådär. Men det var väldigt skönt och väldigt avslappnande att få landa tillsammans med andra mammor och också pappor som hade det svårt på olika sätt.
Det förstår jag verkligen.
Där. Och så.
Det är väldigt lätt i den här situationen att tro att det bara är jag. Att det mig det är fel på, eller det är bara jag som liksom struggle i det här. Ja. Eller andra har ett naturligt mammaskap eller vad det nu kan vara.
Precis. Så det vi fick jobba på då, det var jättemycket sånger. Det var liksom vi skulle titta på bebisen. Och liksom, så här. Alltså jobba med anknytning liksom. Mm. Att här tittar barnet, titta på dig. Barnet söker kontakt, söker du kontakt med barnet. Jag upplevde väl att jag aldrig hade något problem att se hennes, liksom, hennes tecken på vad hon ville. Det upplevde jag aldrig någonsin. Mm. För framförallt när smärtan försvann så kunde jag fokusera mer på Julia också. Liksom. Mm. Men det var ändå så fint. Och sen så var det var fika, det var liksom varje onsdag på morgonen. Och de dukade upp. Och det var som så här, liksom, tillflyktsplatsen, oas, du vet. Man kan landa och liksom bara umgås med likasinnande.
Så det bra. Fantastiskt. Aldrig talas om faktiskt.
Paradiset. Nej, det var hjälpt mig jättemycket. Faktiskt.
Mm. Ibland så är det ju sådär, man blir, gud, vissa saker blir man så här, wow, det är fantastiskt i Sverige vad det finns för grejer, det finns för hjälp liksom.
Ja.
Och så å andra sidan blir man förskräckt när man hör liksom, hela din berättelse med din upplevelse med förlossningsskadan.
Ja. Jag tror att det är liksom... Att det är viktigt att man som mamma tar hand om sig själv lite först och främst.
Mm.
Du vet?
Mm.
Att för just verkligen. Att när jag väl gjorde det, eller när jag väl fick den hjälpen, då kunde jag ju bonda med min dotter. Så rotorsaken var inte anknytningsproblematik och hade aldrig varit. Rotorsaken var fruktansvärd smärta på grund av förlossningsskada.
Mm.
Och överspändhet då, som det hade lett till. Ja. Så att, mer fokus på mamman överhuvudtaget. Tänk att det är så mycket fokus. Alltså, det är lite så här, du vet, under graviditeten, då känns det som att man har jättemycket fokus på en själv. Man äter och vad det är. Du vet, man går på MBC och sådär.
Mm.
Och sen helt plötsligt bara, jaha, efterkontroll och ett besök, allt ser bra ut. Då fortsätter BVC hela tiden. Och, alltså, missförstå mig rätt, jag vill ju självklart inte att vi drar in BVC-tiderna, det är jättebra. Men det är liksom mer fokus på mamman. Alltså, i Frankrike, då får de 10 besök hos osteopat eller sjukgymnast betalat, alltså efter förlossningen, alla kvinnor, betalat av staten.
Wow.
Så det är lite det där liksom, att mamman
Nej,
kommer
men så
bort.
Är det verkligen. Mamman faller bort. När barnet är ute så är inte mamman liksom så där viktig längre.
Nej.
Och eftervården har vi pratat väldigt mycket om i Vattnet går, att är ju närmast obefintlig.
Ja.
Så att där har vi ett stort jobb framför oss i Sverige att ta tag i, verkligen.
Mm. Ja, men precis. Ett glad mamma, glatt barn, lite så. Och jag läste något så här bra citat, att alla vill hålla i barnet, men vem håller i mamman? Liksom. Mm. Det Gud, tycker jag är så bra. Everyone wants to hold the baby, but who holds the mom? Så det är...
Gud, vilket bra citat.
Mm.
Det skriver vi upp och tar med oss. Tack kära du.
Tack så jättemycket.
Tack. Där tackar vi Frida Trönberg så otroligt mycket för att du ville dela med dig av dina erfarenheter. Och glöm nu inte att du snart kommer kunna få höra om hela hennes resa i Vattnet går. Men nu över till experten, beteendevetaren Paulina Gunnardo. Vad säger hon om anknytning? Hur vet man att man knyter an egentligen till sitt barn?
Ja, anknytningen är ju en process som pågår liksom över tid då man märker att ett starkt psykologiskt band liksom växer fram. Och det handlar ju om att barnet blir säker på att det är någon som finns där, som ställer upp och som skyddar. Det finns ett sånt här nära samspel som gör att bebisen och barnet får en visshet liksom. Och förväntan på att det alltid finns någon där. Och liksom ett sätt att se att ett barn har knutit an, då kan man tänka på trygghetscirkeln.
Okay.
Om man tänker sig en cirkel och så börjar man i botten. Och där kan man kalla det för att det finns en trygg bas. Där du som förälder, eller det man kallar för anknytningsperson då, finns som en trygg bas för ditt barn. Där ditt barn är liksom, känner sig trygg. Och när man är trygg, då vågar man också sticka iväg och utforska världen och sig själv.
Mm.
Och så fort barnet börjar krypa eller gå, då är ju liksom tanken att den ska sticka iväg och testa sin egen kompetens och träffa kompisar och utforska omvärlden helt enkelt. Och det kan ju vara att bebisen kryper in i rummet bredvid eller att barnet springer iväg i lekparken och sticker till sandlådan för att morsa på en kompis. Men, och då kan man tänka sig då att då sticker det här barnet iväg på den här cirkeln och så är den liksom längst upp på cirkeln och där så händer det grejer. Det händer bra grejer. Men rätt vad det är så händer det också någonting som är läskigt. Är den här lilla bebisen i rummet bredvid, då kan det ju räcka med att den just inte ser dig. Och den blir jätterädd. Och den måste signalera. Och ta sig tillbaka till dig. Så att den liksom fortsätter på cirkeln ner till det som kallas för en säker hamn. Mm. Där man får återvända. Man får liksom, det är någon som ser en och det är någon som hör en. Och tar hand om liksom ens känslor. Och det kan ju vara det här barnet då som är ute i lekparken och har stuckit till sandlådan för att morsa på en kompis. Och så kommer en läskig hund. Och det här barnet har aldrig sett en sån här hund förut. Och hunden blir jätteglad för den älskar barn och den börjar skälla. Och det är superläskigt. Och då vill barnet liksom springa tillbaka till dig. Mm. Till den här säkra hamnen. Och där kan man då som förälder liksom bekräfta barnets känslor i det och till exempel säga, var det läskigt med hunden? Och, men du, ska vi gå fram och titta? Och då kan man hjälpa barnet vidare på den här trygghetscirkeln och ta barnet i handen och titta på det som var lite läskigt. Så att man vågar liksom sticka iväg och utforska. Och det här att barnet har en sån här trygg bas att utgå ifrån, att den alltid är viss om att det finns trygghet. Jag kan vara säker. Det finns någon som ser mig, någon som hör mig, någon som alltid tar hand om mig. Och att det finns någon att komma tillbaka till när någonting är jobbigt. Mm. Det är liksom det är som en prototyp för anknytningen.
Okay.
Så då kan man se liksom att det här har hänt. Och grunden läggs ju redan när de är pyttesmå.
Mm.
Det sätter igång liksom redan från början när de har kommit ut. Och då signalerar ju barnet om den har någon slags behov. Typ, den vaknar i sängen, den är övergiven. Och en bebis föds fullständigt hjälplös. Och för den är det ju liksom ett hot mot ens överlevnad.
Mm.
Att den ligger där själv. Eller att det kan vara att blöjan är kladdig och blöt. Och bebisen kan ju inte byta den själv. Och, eller att den är kall eller någonting annat. Och då så när man som förälder då är lyhörd för barnets signaler och svarar på dem och tar hand om den så kommer barnet med tiden att liksom veta om att hjälp finns att få. Och det här är ju, liksom, det lägger ju grunden dels för när barnet blir lite äldre men det kan man ju också märka på sig själv som vuxen. Och det här, den här grunden som läggs, den gäller även i vuxenlivet. Hur vi liksom ser på oss själva, att vi är värdefulla. Är det värt att uttrycka känslor? Tror jag att det är någon som kommer att lyssna på mig? Är det lönt att jag säger hur jag mår? Kommer jag få hjälp? Eller att man är trygg i en relation? Liksom.
Mm.
Så. Så att hur man vet att man knyter an, det tänker jag man ska tänka på den här trygghetscirkeln. Mm. Hur barnet utgår från dig, är trygg med dig, sticker iväg, utforskar, utforskar sig själv, relationer och har liksom förmåga liksom, eller tro på att den kan komma tillbaka till dig. Så.
Just det.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Finns det något liknande man kan säga om hur man vet själv? Så här, jag upplever att många nyblivna mammor, inklusive jag själv, är så där, alltså att man känner en stark vilja att liksom försvara det här lilla knyttet som har kommit. Mm. Men man kanske inte genast känner den här överhimla, liksom översvallande kärleken. För att man är fortfarande så här, gud vad var det som hände? Liksom, och det kan ta lite tid med att man själv känner det där som man har hört att man ska känna. Det är ändå det här att man känner att man ska försvara det här barnet och ta hand om det. Är det liksom ett tecken på anknytning fast man inte känner sig så himla emotionellt fäst?
Ja, alltså när man pratar om anknytning så är det ju barnet som knyter an till dig som vuxen och inte vuxen som knyter an till barnet.
Men det är en viktig distinktion.
Ja, men däremot så utvecklar man ju ett liksom starkt känslomässigt band.
Mm.
Och man har sett också i studier under graviditet, förlossning och första tiden med bebis och faktiskt även hos pappor att oxytocinnivåerna höjs. Mm. Mm. Under graviditet, förlossning, amning och när man tar hand om en bebis. Och det är väl då det här liksom starka känslomässiga bandet växer fram. Mm. För oxytocinet, den här ökade oxytocinnivån, den höjer faktiskt också oron för barnet.
Mm.
Så samtidigt som man pratar om oxytocin som liksom lugn- och rohormon och kärlekshormon, så visar det sig faktiskt också att det aktiverar områden i hjärnan som har med oro att göra.
Mm.
Och det är just för att vi ska ta hand om dem. Man blir liksom, man vill beskydda och pyssla om. Men det är också en process. För man har ju varit nyfiken på pappor där. I och med att mammor kan få ett visst försprång. Dels för att man har burit barnet, att graviditeten i sig är liksom en förberedelse på att bli förälder. Men också då genom förlossningen, då det händer jättemycket med kroppen och eventuell amning då, som man funderar på. Men vad gäller med papper då? Vad händer i deras huvuden och vad händer med deras hormoner och sådär? Och då har man faktiskt sett det att pappor kommer med tiden upp i samma oxytocinnivåer som mammor. Just för att man börjar ta hand om det här lilla barnet.
Häftigt.
Så att, ja, vi har ju liksom en bild av att så här, ja, när bebisen kommer upp då ska man gråta av lycka. Och det Exakt. Är ju inte så för alla. Och Nej. Det är helt normalt. Det är verkligen en process. Det är många som säger det, att det tog liksom ett år innan de ens älskade sitt eget barn. Och det är ju så här tabu att prata om. För man ska Exakt. Ju älska sitt barn över allt annat. Men det är jättevanligt. Och det är helt normalt. Inget konstigt. Så.
Nej, och det är ju något som man kan lätt få dåligt samvete för. Om man ser sig själv som en dålig mamma. Och som sagt, det är inget man vill prata om eller nämna öppet. Så. Men hur ska man tänka där som mamma eller partner eller pappa?
Ja, men just att tänka på det, att det är en process. Och det tar olika lång tid för oss. Vi har olika förutsättningar med oss. Har det varit en tuff förlossning, då kan vi ju liksom vara drabbade av det. Och vilket ju kan försvåra anknytningen. Det tar längre tid. Det kan vara så att man kommer in i en sån här postpartum depression. Det är ganska vanligt. Det är också vanligt med nedstämdhet. Även om man inte mår så pass dåligt att det kallas för depression, utan man är nedstämd.
Yeah.
Och väldigt trött, så kan det också påverka. Och då tänker jag att det är också viktigt att påminna sig om att man inte ska vara ensam.
Just det.
Så. Att man inte bär, liksom, man ska inte bära allt ansvar själv.
Nej.
Men också det här med just att det är en process, det växer fram. Barnet behöver ju såklart få sina behov tillgodosedda. Det är jätteviktigt att man liksom lyfter upp när den gråter, att man är lyhörd för barnets signaler och ger barnet vad den behöver, så att den får bära med sig den här tryggheten om att även om en förälder inte mår på topp liksom, så ska barnet ändå känna att den är trygg.
Just det.
Och är omhändertagen så. Men sen får man ge sig själv, tänk att man ska ge sig själv tid också. Där.
Verkligen.
Och jag märker också det, att man kan ju hamna i lite olika diken, kan man säga. Det finns ju många föräldrar som har väldigt höga krav på sig själv också. Och just när man pratar anknytning. Jag kommer ihåg när jag pluggade på masterprogrammet i psykologi. Och då var jag gravid med mitt första barn. Och så satt jag bredvid en tjej som också var gravid med sitt första barn. Och hon tittade på mig och bara, herregud, ska vi bli föräldrar? Hur ska vi klara det här? Liksom, för att när man lär sig in sig på anknytning, så märker man hur komplext det är, hur viktigt det är, hur mycket hjärnan som utvecklas. Och då får man jättehöga krav på sig själv.
Just det.
Eller risken är att man får det. Och det jag har märkt är att vissa får väldigt höga krav på sig själv. De blir jätteängsliga för att de inte plockar upp barnet precis på en gång. Eller man kanske sitter på toa. Eller man har ett äldre barn att ta hand om. Det kan ju vara att det äldre barnet spiller mjölk över hela golvet. Man bränner något på spisen, någonting kokar över. Alltså att det är också viktigt att ha med sig att det här handlar liksom inte om att alltid tillfredsställa barnet på sekunden. Liksom, utan det handlar om ett mönster som växer fram över tid. Så. Och en annan grej som jag tänker också på, jag tog faktiskt del av en studie häromdagen som de har undersökt just det här med trygg anknytning och hur det påverkas vid någon typ av förändring eller någon slags utmaning. Då, om man googlar på typ anknytning och still face, så kan man komma upp till en studie som man har gjort på mammor och små barn under ett år. Och då har man satt de här små barnen i någon slags babysitter. Och så sitter mamman liksom framför barnet och pratar och sjunger och leker och så här. De interagerar med varandra. Och sen så ska hon bara bli passiv i typ 2 minuter, tror jag att det är. Så hon lutar sig tillbaka, svarar inte på barnets signaler, bara tittar rakt fram, slutar sjunga, ingenting, ingen beröring, ingenting. Och bebisarna blir ju så här, men vad händer? Varför gör du så här? Ja, det är faktiskt det. Och de börjar gråta och försöker trösta sig själva och sådär. Det intressanta med studien är att det man har sett, det är att de barn som har med sig en trygg anknytning, där man kan se det här mönstret över tid, de fick en lägre nivå av stress under den här passiva pausen. Mm. Och de återhämtade sig också bättre. Så länge man liksom ger barnet vad de behöver, allt som oftast, så länge barnet får med sig en visshet om att du finns där för mig, då kommer det också kunna finnas stunder eller perioder då man kanske inte svarar lika bra på barnets signaler, men man behöver liksom inte få dåligt samvete och tro att man har skadat just anknytningen. Det. För riktigt så skört är det liksom inte.
Det känns ju betryggande ändå.
Ja.
Och du är ju inne här på, varit inne lite så där på att det här med att, men, även fast man inte tror att det är själva grejen, så är det ju viktigt då för anknytningen, det här med att byta blöjor och vara där och fysiskt och så. Men om man som liksom förälder inte känner det här, den här starka kärleken, och man har dåligt samvete för det och det känns jättejobbigt och man tror att man är dålig förälder, finns det någonting man kan göra för att liksom komma igång med det här liksom anknytningen från den vuxna sida, om det inte kommer helt naturligt?
Jag tänker man ska dels tänka på redan som gravid, om man lyssnar på det här när man är gravid, att ta hand om sig själv och att tänka att man ger sig tid också för förberedelse. Mm. För det kommer ju underlätta sen när anknytningsprocessen verkligen sätter igång. Mm. Och sen om det inte har kommit naturligt, då kan det ju, en vanlig orsak är ju just en depression. Mm. Och då, om det bottnar i det, då behöver man såklart hjälp med det och att liksom våga berätta det. Vi varit inne på det lite förut också. Det här med att det är tabu och kanske berätta att man mår dåligt eller att man inte älskar sitt barn och sådär. Att det är så himla viktigt att man vågar sätta ord på det och prata med sin vårdkontakt, kanske BVC eller någon psykolog eller kurator på BVC till exempel. Mm. Mm. Så att man ger sig själv tid och tar hand om sig själv och ser till sina egna behov också. Så att man kan se till sitt barns behov.
Ja.
Men sen tänker jag också att om den inte kommer igång naturligt liksom direkt, så tänker jag att man får fortsätta ta hand om barnet, ge det tid. Det är liksom när man pysslar om, när man rör vid varandra, när man har den här hud-mot-hud-kontakten, när man matar, när man lär känna varandra, då kommer ofta anknytningen igång, även om det tar längre tid för vissa. Mm. Mm. Och då sticker också de här oxytocinnivåerna ofta iväg. Och de underlättar i sin tur för att anknytningen ska liksom komma igång. Så.
Just det.
Men annars så tänker jag, prata med, liksom, med din BVC om du märker att det tar väldigt lång tid.
Just det.
För ibland är det ju så, det är viktigt, att en depression kan ju pågå ett år eller längre. Så.
Mm. Mm. Just det. Jag pratade lite här med Frida om det här, om man kan ta igen en dålig start med liksom, ja, alltså anknytningen från, för i hennes fall var det ju verkligen anknytningen från den vuxna sida. Hon var ju där för barnet med det här med att byta blöja, finnas där när hon behövde och så vidare. Så barnet kände nog sig trygg, men just att hon inte kände själv den emotionella anknytningen. Går det att ta igen det på något sätt?
Ja, men både ja och nej skulle jag säga. Det är klart att tiden kommer inte tillbaka.
Nej.
Och det kan ju vara en jättestor sorg om man känner att tiden med bebis, den var en gång och den kommer inte tillbaka. Och det kan ju bli en egen liksom sorgeprocess. Så.
Mm.
Men absolut att relationen går att bygga på. Så länge barnet har fått vad den behöver och så.
Mm.
Så kan man absolut bygga en nära relation sen också.
Mm.
När man själv mår bättre. Det är ju, när ett barn liksom kommer till världen, så är det ju precis som med alla relationer, att det tar tid att lära känna varandra. Och så gör det ju, det är ju så även med våra egna barn.
Mm.
Så att, jag vågar ändå säga ja, man kan ta igen en dålig start.
Ja.
När man själv mår bättre, absolut. Och det ser vi ju också hos barn som adopteras till exempel. Även där går det att liksom bygga en relation, även om det inte handlar om ett nyfött barn. Så.
Just det.
Mm.
Jo, men vi var ju inne lite där på pappor och partners också. Att det kanske inte initialt är precis, liksom, lika lätt och naturligt för dem att känna emotionellt känsloband och sådär. I många fall löser det sig på naturlig väg som du pratade om innan. Men liksom, finns det någon, vad kan de göra? Hur ska det gå för dem?
Ja, nej men, när man pratar om anknytning så pratar man om någonting som heter anknytningshierarkin. Mm. Och det är så att barnet kan knyta an till fler vuxna. Men att anknytningspersonerna eller de här anknytningsrelationerna blir kanske inte av samma kvalitet med alla. Och det blir som en hierarki. Och ofta blir det ju så att den som är hemma mest med barnet, den som tar hand om barnet bäst, den hamnar på topp. Och sen är det då ofta så att pappor inte är lika närvarande i början. Så de hamnar ofta en bit ner. Och kanske... Mm. Då kanske barnet inte vill sövas av pappan till exempel, eller matas av pappan eller sådär. Det är jättevanligt. Men det man också ser är att när pappor går på föräldraledighet och är de som kliver fram, då kommer de ofta upp på liksom, översta steget i hierarkin. Men det jag också tänker är så här att om man som pappa inte är föräldraledig första tiden eller liksom är borta i jobb, det är ju de flesta. Så när man väl är hemma så är det ju att kliva fram, att byta den där blöjan, att ta hand om barnet, att vischa när man får och mata och göra allt sånt där. Mm. Men det är också naturligt att det finns en hierarki helt enkelt. Så.
Tusen tack Paulina Gunnardo. Då har vi rätt ut ett och annat kring detta ämne som många upplever som tufft och som ofta skapar väldigt dåligt samvete. Imorgon kommer ploggen och då svarar jag på dina frågor som du har skickat till mig. Kul! Ha det gott! Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.